Hejsan på er, varmt välkomna till Travkött avsnitt 264 som ska snacka upp Legolas minne nu på lördag den 9 december. Jag heter Kristoffer Jakobsson, vid min sida mannen som ni känner igen som Sören Englund och mannen som inte känner igen som Erik Flygare. Välkommen Erik.
Tack så jättemycket.
Kort och gott, vem är du och varför är du med för andra gången tror du i Travkött?
Ja, det är ju en bra fråga. Uppenbarligen så jag gissar att jag gjorde väldigt bra ifrån mig sist kanske. Men annars så jag är sambo till Josefin Ivehag och vi tränar hästar tillsammans på Bjertorp Travkamp. Vi har 25 hästar i träning och sen så har jag väldigt väldigt stort spel- och sportintresse. Gjort lite tips och sånt förut för bland annat Sportbladet, Trav365 och sådär. Så jag tror att det var anledningen till att jag var med förra gången. Och nu var det väl, så fick jag frågan igen helt enkelt.
Mm. Och jag kan säga att jag tycker Erik motiverar sina spel och förklarar hur han tänker på ett bra sätt. Det gäller ju både med dig också Sören, att om man kan bygga upp hur man tänker. Du kan ju använda hela dagen och snacka om hästarnas olika attityder och spelegenskaper.
Ja, helt
vad du vill se. Då kommer man rätt så mycket längre om man bara liksom gissningsbetonar och aldrig har varit på trav i sitt liv och kollat på Kanal 75.
Och säger den är favorit, den är nog bra. Det är ungefär det sämsta jag vet som kommentar.
Ja, absolut.
Ja, vi går in i tävlingsdagen just nu. Minusgrader och snö. Det är tveksamt.
Men det var 0,5 på min bildmätare när jag åkte ut. Minus. Ja. Så det var väldigt nära.
Det är på väg att vända är känslan till någon plusgrad på lördag. Vi börjar i V4 avdelning 1, Västkustens pärla, Monté, Treviento. Säger jag, vad säger Sören?
Ja, det säger väl jag också, men jag garderar mig lite grann med nummer 8, Amazing Lady NO där. Den körs ju, eller rids rättare sagt, av Jonathan Carey och det, han tänker jag ju alltid på i Montelloppen.
Mm. 3-8, Erik, har du något att fylla på med?
Nej, men det är väl de hästarna som man vid en första anblick reagerar på. Viento har ju gjort det otroligt bra i Monté. Jag tror jag kollade förut att det var 15 starter under sadel och 8 segrar. Eller något i den stilen i alla fall.
Jag tror 13 starter och 8 segrar.
Ja, det var så pass till och med. Väldigt bra facit ju. Sen så Amazing Lady ändå på kapacitet så är det väl en jättebra häst och har hävdat sig på V75 och så vidare. Det är några grejer där som jag tycker är lite varning. Nummer ett är väl att den med största sannolikhet kommer bli betrodd för att det är Jonathan Carré och det är ju med all rätt med tanke på vilket facit han har i Monté-loppen. Men jag är alltid sådär att jag drar öronen åt mig lite grann när det är Ston som gör första starten i Monté. Det här är ingen stor häst. Jag tycker den ser ut som en liten snabb vässla i vagnen. Och så jag vet inte om jag från sidan tycker att det ser ut som en häst som liksom bär upp en ryttare jättebra. Sen är den kanske väldigt provad under sadel och är riden hemma och så vidare. Så jag kan göra helt fel. Men jag tycker att man ska försöka att lyssna lite där på intervjuerna inför och höra vad har den gjort under sadel innan den kommer ut där och hur mycket riden hemma och så vidare då.
Mm. Fine by me. Vi går till V4 avdelning 2 för där krävs det kanske lite mer travkunskap för att hitta sin häst, sin klara A-grupp. För när jag läste programmet så fick jag en feeling. Jag tror inte Erik håller med om att Fantastic Cosing är en häst du kastar dig över rakt ut i ett nollgradigt hav.
Precis. Det är ju ett svårt lopp. Jag minns ju förra gången jag var med i den här podden så läste jag på V75 och sen nästan i samband med att du ringde upp mig och vi skulle köra igång så kom jag på att just det är ju ramloppen också. Inte riktigt så, jag har kollat på loppen här men det är ju svårt att bena ut. Jag tycker väl att den här 11 Viking Saga ser ut att ha varit ute mot, alltså i lopp med lite högre prispengar. Sen var den borta i ett halvår ungefär, kom tillbaka senast, agerade lite trögt, men om man ser vad den har gjort senast och att den nu har ett lopp i kroppen så tycker jag väl att den borde stå sig vettigt i sammanhanget.
Sören, det här är lite din hemmaplan.
Mm, absolut. Jag hittar ju nummer 10, Stens Sjö Hennes Sirer, som en av de farliga. Och så den är som Erik säger, Viking Saga. Det är ju en syster till Vikings Pressure och ägaren där Tony Löfqvist har ju hållit den här Viking Saga väldigt högt. Och de körde nog försiktigt senast efter en hel del skador. Så att det var helt enkelt planerad körning senast. Men den kom bra över upploppet och kommer nog antagligen, och de begär nog lite mer av den här gången. Den är livsfarlig outsider om den är, för jag brukar säga outsider om jag är säker på att de står ju mellan 8 och 10 gånger. Och det är, ja, nog, precis. Det är nog det vi hamnar.
Sen reagerade jag bara på en sak där, att jag ser Genghis Khan är ju en ganska fin häst som tyvärr fick ett tråkigt läge här, men den startade ju faktiskt igår på Axvalla. Det kändes inte riktigt som den vanliga Anders Svanstedt matchningen. Jag vet inte om det är en felanmälan eller om det är att det ska vara tajta starter här, men den fick ju ett ganska tufft lopp igår i alla fall.
Kom väl i tredje sista 1100 där.
Ja, precis. Men annars vet jag att han håller den ju ganska högt faktiskt.
Åtta Fantastic Cosing var ju tvåa bakom Fame and Glory.
Ja, det glömmer vi ju egentligen aldrig.
Nej, och det är ju rätt relevant idag, alltså på lördagens lopp. Men ändå en kul grej att säga. Fyra Jebo Smart, den var bra sist. Den var bra gången innan också. Ja. Då jag hade sett den i ett banjobb när Mikael Lindroths son Melvin Johansson körde den, och den såg så fin ut. Så jag hade faktiskt en sympatislant på den där Mantorps breddloppslördagen efter fyra julöl i kroppen.
Det är nog en ganska bra häst de har fått tag i här, eller som de har köpt.
Den kommer ju stå i ett odd som gör det roligt. Och det tror jag kanske också är ett Most People Are Good. Den här har jag fått lite feeling för att den kanske är rätt så bra. I alla fall från spår 1 med en vettig kusk och lite bortglömd.
Mimmis hästar går väl ganska bra för dagen. Kan vi inte säga något annat.
Har du något där om din boxgranne? Eller Mimmi Elfstrand är ju också på Bjertorp, Erik, där ni också tillhör.
Nej, men precis som ni säger så är det väl att stallformen är uppåt. Efter att ha haft ett lite sekt år så har ju hennes hästar kommit igång rejält. Och den här Most People Are Good, jag vet ju att det... Jag tror att det var så här i alla fall, att ägarna funderade på att de skulle sluta med hästen, och då valde Mimmi själv att fortsätta med hästen. Och det kan ju ändå vara en indikator på att det säger någonting, att hon själv valde att ta över ägandeskapet där på den då. Så att, men jag tycker att den alltså det är ingen häst jag fastnar för, är det inte. Det känns som att den är lite vek kanske, men som sagt, det är ju inget jättehögklassigt lopp, så att omöjligt är det väl inte med om den får en fin resa på läget då.
Vi går till lopp nummer 3.
Vi måste väl även säga att nummer 3 Redrock Boos gjorde en bra comeback senast efter lite försiktig körning på slutvarvet ner invändigt och kom på open stretch där sista biten. Men den såg i alla fall, jag var fastnade inte riktigt för den när jag såg den live, men jag har gått in och tittat på Redrocket ytterligare och jag säger nog att han gick ganska bra. Chaplin är också bra kapacitet. Så att det är ett jättesvårt lopp. Vi kan prata om allihopa, tror jag.
Ja, men det känns som ett jättegod, verkligen.
Ja, precis.
Det är ju skön stam på Redrock Boos med Reveny som pappa och Kramer Boy som morfar.
Ja, det är det, lite fin klassisk stam.
Pluspoäng. Fax Erling, baklänges och framlänges är rubriken på V4 avdelning 3. För jag kan inte så mycket mer än kallblod. Och jag kan läsa 25 starter, 14 segrar. Han har missat pallen en gång. Tordborg har ett litet stall. Jag tror han har 3 eller 4 hästar i träning.
Det är nog inte mer, nej.
Och de är väldigt bra. Och det är väldigt seriöst. Mårten Langley är en av Norges största hästägare. Örjan kan köra kallblod. Det här är väl en spik, så är det.
Ja, jag tror det. Jag fastnar också kraftigt för den. Vann ju senast han var här 1 april. Fick ju stryk på målfotogången när han var här i februari. Mot någon... vad heter den nu igen? Molle, tror jag. Det var något förnamn också. Klackmolle heter den nog.
Ett kallblod kan heta Molle. Vi behöver inte gå in så mycket mer på det. Du tror också på faxgärling. Erik, har du någon kunskap om kallblod?
Alltså jag är kluven. Kluvet inställd till kallblod. Men det har väl sin skärm ibland. Om det slängs in ett lopp så här på Åby, så tycker jag att det är kul. Sen, jag känner igen ett par av hästarna, absolut. Jag tycker väl Kingesvarten, trodde jag egentligen kanske är bästa hästen i fältet. Men den står ju 20 meter bakom. Men den har väldiga fartresurser och kan springa fort en bit i loppet där. Så att, det är väl de två först och främst som sticker ut.
Vann ju väldigt enkelt senast. Jag var på plats på Bjerke den dagen och såg det. Sen mötte jag Vemund Drolsum efteråt. Han skulle på Låt oss dansa.
Alltså oj då, oj då.
Den norska finalen av Let's Dance. Oj då, så firar han den segern.
Ja.
Om det blir seger för Elva Björnborg så vill man liksom vara en fluga på väggen i Kato Antonsens vardagsrum sen. Han har alltså flyttat på samma gata där Per-Oleg Mittfjeld och Even Elvenäs bor.
Ja, just.
Och det är ju x antal hundra år historier som rätt, går att berätta i den här trion. Det ska man vilja lyssna lite på. Men faktiskt, Erling, är vi överens om i V4-3. Ja, vi går till V4 avdelning 4. Här kommer du prata om tre Pure Attack, gissar jag på så.
Ja, det måste jag göra. Jag tycker den har ett billigt lopp egentligen. Sen är det ju det här med skor på en Fleminghäst. Det blir ju inte det där 100% av upplägget, men på balansen då. Men han väljer ju att starta, så att det är nog ganska bra.
Hävdar du att vissa tränare missgynnas mer av att deras hästar går med skor än andra?
Ja, när du säger det omedelbart så säger jag ja på den frågan. Svarar jag ja på den frågan.
Men en Pure Attack, som du har sett honom, han vinner och han möter inte så mycket till motstånd.
Nej.
Det
han var en av de första som fick känna på Fair Day Speed där i Kalmar i midsomras. Han ledde ju och så kom Fair Day där med en ruskig rökare på utsidan. Och då blev han ju så kallat bara tvåa. Men det har vi sett att den tvåan, den var ju en seger, för Fair Day startade ju fel klass. Det har vi ju märkt efteråt. Eller hur, den gick ut och vann Breeders' Crown till och med för fyraåringen.
Ja.
Så det var, den har höjt sig något alldeles makalöst.
Vi lyfter upp Pure Attacks insats alltså för fem starter.
Oh ja. Alltså jag kan inte tänka negativt om den starten. Nej, det är så jag tänker.
Och backar vi bandet mycket längre, Sören. Ja. Säger du den här hästen Anders Fanstedt kvala på 17,5 som treåring och sa att det här var det bästa kvalloppet jag har kört. Redan där hade vi ju liksom uppsnack på den ordentligt från stallbacken Bobby. Här behöver du ju komma med en kioskvältare, Erik. Och de kanske man inte kramar ur sig hur som helst.
Nej, men ska jag komma med någonting så är det väl att fem Farbror Melker gjorde det bra där för tre start sedan när den vann på Halmstad. Den har ju lite speciell stil, den liksom bara lufsar på och tuggar, men det var ändå inga problem att hålla ifrån sig. Var det Bömaren, tror jag, som den vann före. Då var det bike, nu blir det bike igen. Erik Adelsson förstärker istället för Max Karlsson. Så att, ja, men det är väl om den skulle liksom, om han skickar iväg den så han kommer till ledning och så liksom bara hålla igång den där stora hästen, så kanske det skulle kunna vara någonting. Annars är det väl Pure Attack som är första hästen.
Vi går till V75 avdelning 1 och där har jag i programmet gjort det enkelt för mig, som man inte ska göra om man är en duktig spelare, men jag tog alla.
Oj. Ja, då har du i alla fall inte, missar du ju inte i loppet.
Nej, och sen tycker jag tycker det är tråkigt att åka i första och så vidare. Ja. Och visst, ska man börja ta bort någon Omega Superstar kanske jag inte känner så där jättemycket för. Men annars så tycker jag liksom man kan lyfta fram någonting riktigt positivt om alla hästar. Jag upplever
man kan loppet. Prata om alla i alla fall.
Ja, men det här loppet är väldigt jämnt på förhand, så nu behöver jag expertis för att liksom bli klokare i mina tankar. Vi börjar med Erik, hur ser du på V75 avdelning 1?
Nej, men vid en första anblick så tänkte jag att 5 Filippa BJ, den är ju favorit, ska väl vara favorit snabb ut. Men den vek ju sig från ledningen senast, och även om det var hingstar och vallacker emot så var det ju, det var bike och det var 500 meter kortare. Men jag har läst mig till här nu att de är hyfsat tydliga i alla fall att den här gången så vill de se hästen i ryggar. Och, så det lär väl bli spets och sen blir det släpp. Och då är ju frågan vem är först fram att överta. Jag tycker ju att Jeppsson är väldigt duktig på att vara påläst i loppen. Jag tror att han kommer snappa upp det här och skickar han iväg Carrot i det som går från start, så tar han inte hand om ledningen själv, men han kanske kan bli släppt dit. Och jag tycker ju att den där hästen, vet ju du för att vi har diskuterat den många gånger, men den håller man ju högt. Gör den om insatsen som under SM-helgen där, då är det nästan så jag tycker att det är liksom en rolig A-häst i loppet.
Och det är, när Erik säger, den har vi diskuterat, det är ju den här hästen som Robert Berg berättade om för två och ett halvt år sedan när han åt lunch efter att ha kört banjobb med några treåringar. Det här är den bästa jag har. Sen har jag liksom följt med den här och den har ju extrema dalar. Men också rätt så höga toppar. Och nu har ju folk börjat fatta att ja, men det där fisksnacket på restaurangen där, det stämmer ju lite. Filippa B. säger Erik, vick ner sig lite. Sören, jag tycker man någonstans, det var snöstorm och helvete på Bergsåker. Hon var uppe i öppna klassen mot Tingsryd och Vallacker. Ella Bocco gör en grisprestation, vinner på 11-4. Är man inte tuff mot ett stå och säger att det är liksom, ska man ändå inte lyfta upp den här insatsen lite om man kollar på vad hon mötte och hur fort hon sprang, men framförallt på vad hon mötte?
Jo, absolut. Jag tänker samma som du. Men jag kommer inte längre till att han kommer att vinna loppet. För Jorma Kontio vet ju allt detta. Han vet ju open stretch hur effektivt det är att spara speeden till open stretch.
Vet han det?
Ja, det vet han bergsäkert.
Jag har aldrig sett Jorma vinna vid open stretch.
Nej, men han vet ju det. Jag säger, du ska ju inte tänka på hur han har utfört alla loppen, utan hur han tänker. Och han vet ju precis vilken speed hästen har. Så att den blir ju kraftig första för mig i alla fall. Mm. I och med att jag vet att Jorma kommer att köra den här i ryggar den här gången, som antagligen Sibel Tinter har sagt att han ska göra. I och med att det gäller 2-1. Och nu kommer vi oss ner en mycket snabb avslutning från Filippa B. Så det gäller bara inte att hamna längre ner än tredje invändning. Men har den ryggledaren så kan den nog inte förlora loppet. Tredje invändning kan den förlora. Det är inte säkert den hinner fram därifrån. Men jag tror nog att Jorma har rätt ryggar helt enkelt.
Jag har ju många dåliga egenskaper som människa. En av dem som travspelare är att jag övervärderar det kuskarna säger till mig i vinnarcirkeln efteråt. Och Peter Untersteiner är ju otroligt trevlig och sympatisk och tillrättalagd på alla sätt och vis
som yrkesperson.
Men oj vad han var nöjd med Glorious Rain. Hästen
absolut.
Kunde inte kännas bättre.
Nej.
Det kändes som att han har nog kört mycket skithästar åt andra tränare genom sista 20 åren. Men det här var kanske topp 10 alltså. Han verkligen, det lyste lite om Peter när han klev av hästen, att det här var så förberett, den var så perfekt i handen, det liksom var en fröjd, som han sa. Alltså, ja, sen får man se vart den hamnar liksom i sträcklistan.
Och i loppet framförallt, var den hamnar från nionde spår, det vet du ju inte.
Ja, Marianne Lane kan väl öppna.
Det är inte 100% säkert.
Ja,
det kan han ju. Men det där att följa rygg, det är inte alltid så himla lätt faktiskt. Om man måste ha en position. Ska du inte ha en position, då är det nog inte så svårt. Men ska du ha den positionen så är det faktiskt riktigt svårt. Så jag tycker inte han har en bra uppgift här på grund av det då.
Där är jag med faktiskt.
Men det var ett av de godaste resonemang jag hört av dig, Sören.
Om man ska
följa en rygg, då är det svårt. Men om man inte ska följa en rygg, så är det lättare att få en bra position.
Absolut, absolut. Man måste sluta tänka någonstans. Det är naturligtvis ska man tänka jämt, men man ska inte liksom plåga sig till att tänka på ett speciellt sätt, för då blir det fel nästan alltid. Det är det sämsta uttryck jag vet överhuvudtaget.
Ja, Erik, du har ju kört lopp och vunnit på V64 bland annat. Kan du förstå lite Sörens resonemang här, du som är med i snacket i sulken på ett annat sätt?
Ja, alltså jag förstår resonemanget, men mer utifrån ett spelperspektiv då, inte kanske på erfarenhet i lopp givetvis. Men visst kan det ligga någonting i det han säger. Det är ju speciellt att framförallt liksom att hålla rygg och det är liksom, men jag tycker att det är väldigt från häst till häst. En del hästar är klistrade i rygg och det spelar liksom ingen roll om det är en häst eller om det är en startvinge framför i princip. Men överlag så är det ju så att det kan vara svårt att hålla rygg, absolut.
Erik säger 6 Karoti som första häst, Sören säger 5 Filippa B, jag säger alla.
Men inte som första hästar.
Nej.
Så mycket. Man kan ta med sig också det. Unleashed Camp gjorde ju ett väldigt bra lopp senast. Och de var väldigt uppåt. Jag vet inte riktigt vart den ska hamna, men den har ju också en fin slutspurt. Och om jag tolkar det rätt så är det här sista starten den gör i karriären innan den ska bli avelsmär. Och det vet man ju att ibland så är det rejält påställt till den när det är sista starten, att det är all in liksom.
Redenhästar som vinner till 11 gånger på Solvalla är sällan så superbra.
Det är så.
Säger jag.
Vi håller väl med i det grundsnacket.
Så går vi vidare.
Ja.
Den andra mars så var det en häst som lyste upp lite extra på banan. Det var för att citera Atle Hamre, den hade mästringsförelse. Den kände sig som den bästa hästen. Trots att det var debuten, det var Luca Barroso.
Ja,
där såg man liksom, om man var kraftigt synskadad, ändå att den här hästen har det man vill ha utstrålningsmässigt av en travhäst. Sen har han blandat och gett. Lite varannan gångs betonad, för att citera Sören, med 5 segrar på 9 starter. Men i ett lite vinna eller försvinna betonat klass 2-försök så känner jag att amen, här vänder han bort dem lite i volten och så får sitta och få tag i nosen på den och köra 17 första 1500, så är det klart. Håller du med Sören?
Ja, jag kan inte säga emot det resonemanget. Den är också, för mig är den väldigt bra in i loppet. 240 000 i klass 2-lopp, det är ju strålande bra anmält. Då har man hamnat rätt i alla fall.
Mm. Men här kommer du säga men. För det här är den här som du snackade upp ordentligt inför den senaste starten. Gjorde ett bra lopp då. Fortsatt bra stallform på Lars Nilsson. Och han har ju rygg då, på tal om att följa rygg. 8 Vancouver High.
Ja, ingen dum häst alls, men nu är den lite hårt anmäld den här gången. De vill väl utnyttja formtoppen och dyka upp i ett klass 2-lopp på grund av det då. Men jag blir inte så het på den här gången när den är så pass hårt inne i loppet.
Nej.
Sen tidigare.
Hur känner du kring det här loppet i allmänhet då?
Ja, jag känner ungefär som dig att Luca Barroso bör nog vara vinnaren. Nu säger jag ju bör, det är samma som borde. Och det är ju det uttryck jag inte gillar. Men alltså det blir ju min första, ganska klara första.
Ja, Erik, lägsta klassen, vi lutar åt spikhållet, då kontrar du med vad då?
Nej, men precis de, jag håller väl med i det mesta som ni säger. Sen får man väl hålla koll på procenten. Att Luca Barroso är bästa hästen och felfri från spets, så har jag ju väldigt svårt att se att han skulle lägga det här faktiskt. Sen också, hästen har ju gått alla starter väl med vanlig vagn och skor till exempel, vilket också är, det är ju ett par hästar som har maxats några gånger här, kanske typ Stensville, Denkos Ossio och så vidare, som nu går tillbaka till vanlig vagn och skor. Så att i ett sånt läge så har han ju samma utrustning som han har haft hela tiden. Så felfri från spets så vinner han. Jag var inne och kollade de här två lopperna där han har galopperat senaste. Och jag tycker inte att man ska ta för hårt på de där galopperna. Näst senaste liksom bakom bilen, det kändes bara som en vanlig stress bakom bilen. Jag tror att spår 1 i volt är något helt annat för den hästen. Och när han galopperade i augusti där, så han red väl på i typ 6:e spår på ett regnigt Mantorp och blev sen borta i 2 månader efteråt, eller 3 månader. Så att, det kan väl mycket väl vara så att hästen kanske inte var som bäst fräschast för dagen då. Så nej, men felfri så tror jag absolut att Luca Barroso är en häst att luta sig mot. Om jag ska nämna någon så är det väl Örjans häst där, nummer 9, Rayon. Som, jag gillar intrycket på hästen och första norsk och första rycktussar nu. Eller rykuva, förlåt. Första norsk och rykuva hade den senast, men den rycktes aldrig. Så det blir liksom dubbla ryckeffekter. Så skulle det av någon anledning bli lite tempo på loppet, att någon väljer att göra någonting, så fäller det nog ändå ett gäng till slut här.
Och är det någon som gör någonting, baserar jag mitt liv på, så är det nog 10 Classic Sar.
Den ser fin ut i alla fall.
Den ser jättefin. Ja. Oj, jättefin.
Men nu är det helt annat motstånd, så att vi får se hur den står sig den här gången.
Skit i motståndet.
Det är väl det vi ska tänka på i första hand.
Jo, men en sån där häst måste man ju titta på och förstå att den här kommer vara sträckad på 4%, för folk känner inte igen Kai Widell som spelar Harry Boy.
Oj.
Det är 2,6 volt. Och det är en häst med fast huva och de Kai åkte hem efter förra loppet, stannade inte för vinnans cirkel. Den känns lite gynnad av kanske liksom Auto 1600, har det varit, men den utstrålar klass. Och häst mot häst utvändigt Luca Barroso, kan det bli match? Det tror jag, men jag tror inte liksom den kommer så bra på det som Kai kanske vill, om man inte synar dörren tidigt. Men V75 avdelning 3, Legolas minne.
Ja.
Erik, din första häst är?
Stole the Show.
Sörens första häst är?
Samma, Stole the Show.
Är jag den enda som sitter i Flemming Jensen-båten?
Antagligen.
Kommer den att starta frågetecken?
Kommer den att starta frågetecken?
Ja, han var väldigt missnöjd med den efter starten i Åden så senast.
Och hade anmält redan till V75.
Nu får du ta det en gång till. Då ska vi förklara för alla människor som inte vet. Att anmälan för utländska hästar
sker på fredagen i TV75.
Precis, ja. Vardag innan ordinarie anmälan. Så Flemming anmäler sin häst senast då fredag klockan 9. Sen startar hästen på Odense som jättefavorit i ligafinalerna. Alltså den danska V75-finalen kan man säga.
Så var det. Så var det.
Och där gjorde han vad då och mötte vad då?
Ja, lite dödens hisser, lite tillbakadragen dödens.
Flemming dödens.
Och orkade inte alls till slut. Mot, det var väl... Ja, vad var det nu igen? Aj, det är Exception som vann före någon där.
Före Stonefire US.
Ja, precis. Den var det. De två var det. Ja.
Det var inte de hästarna som Emoji var ute och slogs mot. Enligt många, en potentiell nummer 16 in till Elitloppet.
Ja, någonstans där.
Ja, det är jättebra häst. Fantastiskt fin häst.
Men det hjälper ju inte om de inte har i kanonform.
Men... Har Soul the Show liksom sin 100% kapacitet och löpglädje kvar så?
Ja, det vet vi inte, men jag tycker ändå en bra uppgift. Örjan har kört den en gång. Nådde inte Miljan Skol i spetsen. Utan någon anledning fick Miljan Skol spets i ett lopp. Och det var just den gången Örjan körde Soul the Show.
Och satt i femte utvändning, kom en fin spurt och var ungefär en halv meter efter i mål. Mm.
Men det var en bra prestation och det var ju, den kördes som början brukar köra en travhäst. Och det gör han väl säkert igen. Får vi se om den räcker formmässigt här då. Men jag tror ju att han gör det, men jag är jätte inne på även Four Guys Dream där. Den slog ju Emoji med tre längder på Lunden där i Kosters Memorial. Så att det blir dubbelminus på Emoji på grund av detta då. Dels fredag starten av mötet mot Forga i Steaming starten innan.
Ja, det som är... Ja, förlåt.
Där är jag ungefär.
Där är Sören. Om du tar vid Erik.
Nej, men om man... I början när jag kollade loppet tänkte jag, oj, Stole Show från spår 8, vad ska hända här liksom? Men det jag har fått in på raden i alla fall, det är ju att det är ju flera som kan öppna. Heart of Steel är ju snabb ut. Ostrich med... Hyfsat gasglad, Torbjörn Simberg är snabb ut. Men Ultion Face är den hästen som jag tror i alla fall är snabbast. Och Adrian säger att jag tänker köra till spets och jag släpper bara till Stole the Show. Och skulle loppet bli så, vilket jag ändå håller som det mest troliga scenariot, då tror jag att Stole the Show vinner. Fråga Stream har ju varit jättefin på slutet, men det är en annan uppgift nu. Att plocka ner Stole the Show... Från dödens eller bakifrån på spurt, det tror jag är svårt.
Det är nog Four Guys Dream som kommer sista biten i alla fall, så kan vi väl säga.
Det är väl troligt.
Även om den kanske inte vinner då, men den kommer nog göra väldigt fint upplopp och var väldigt nära i mål också.
Absolut.
Vi får se.
Sen som sträcka sitter så, jag vet inte hur du känner det Sören, men jag gillar ju när det är två hästar som är 25-26%, då är det trevligt att ta ställning.
Nej, så jag tänker inte riktigt så, men jag förstår ungefär att du vill koppla greppet mot ganska många av de andra spelarna. Och det är inte fel, precis. Det är inte fel att tänka så.
Nej.
Om vi då tänker att Adrian är tydlig med den taktiken, vilket är farligt. Samtidigt kan ju Adrian också hoppas att Örjan hör det han säger, Örjan provar framåt och så skulle han få för sig att svara med Ultion Face och sitta Örjan i dödens och laddat lite onödan. Annars så kan du ju ändå gjuta modig. För det här loppet känns ju ändå så pass dåligt så att här kan liksom lite självförtroende på både häst och kusk påverka löpningsförloppet. Att någon känner sig lite balla, men idag provar jag. Till exempel Ultion Face. Till exempel att Stefan Persson försöker komma mellan från bakspår med Four Guys Dream. Lite sådär. Det här är ju gulddivisionen på vintern när den är som finast. Men oj, vad fin den var Four Guys Dream senast. Mm. Då var det för sig barfota och hela det kitet. Framspår. Mm. Han fick löpa ut. Vi går till V75 avdelning 4.
Ja.
Här vet jag att 11 Here's Johnny Socks har hysterisk form men ett väldigt dåligt läge. Mm. Med de orden så lämnar jag över till Erik som får börja sin analys av det här loppet.
Jag må så vara, men absolut. Det lär väl bli lite skrik på den. Det var väl skrik senast, satt fast med det mesta kvar. Och har ju, ja, men det är ett jättefint intryck verkligen. Det som jag reagerar på direkt, det är ju att 3 Nidem är ju rätt så tydlig favorit i nuläget. Och absolut, den vann senast, men även om det var efter en månads uppehåll, så jag var inte imponerad av intrycket sista 50 metrarna. Det var liksom inte att bara att det såg tomt ut i tanken och att Örjan fick jobba lite extra, utan det var liksom stilen som jag inte var helt imponerad av. Ta säkert hand om ledningen här, men jag tror till exempelvis att om en sån som 2 Soundtrack avancerar framåt, lägger sig utvändigt och trycker lite, så tror jag att den är tillräckligt bra för att plocka ner Nidem från utvändigt ledaren. Manqvist håller ju den här hästen väldigt högt och säger att den ska gå rakt upp i guld. Sen vet inte jag hur hårt man ska ta på det, men det är ändå stora ord. Så att jag håller nog ändå Soundtrack som en första häst faktiskt.
Den gör femte starten på 31 dagar.
Det är hårt.
Det är hårt. Det verkar gå bra, för den går ju bra. Soundtrack först från Erik, lite diss till Nidem. Sören, hur ser du på förutsättningarna?
Nidem har ju bra statistik i spets. Jag tror den är obesegrad. Det är 4 starter i alla fall där han har suttit i ledningen. Men min, alltså en jag inte glömmer i sträcken, det är ju nummer 1, hashtag Simone. Den var ju jättebra i St. Ledger och var ju strålande bra mot Even Steven gången innan då. Visserligen 2 år, men det är ju mot väldigt bra hästar som har vunnit lapparna. Så att den känner jag ju en hel del för. Jag kommer inte att göra någon lapp utan den i alla fall. Kanske till och med chanspika på någon lapp.
Här får man nog gräva ner sig lite. Johan Untersteiner har Global Delayed och Global Bam Button. Och jag visste inte att Johan Untersteiner har 2 stycken hästar som heter det. Det säger lite om hästarnas profil och även mitt travintresse. Men det är så öppet det är loppet.
Ja.
Om man säger så. Goop har ju Belchick som man känner igen, men den kommer nog också dra lite sträck. Den har man ju inte heller liksom sprungit till mars för att titta på.
Nej.
1, 2, 3.
Ja, det är inte så dumt. Och så din förmest, den du pratat om från början, nummer 11, Here's Johnny Sox. Den ska väl med också. Om man tar 3 så tar man väl en fjärde också, i och med att man vet att den har så bra form.
Ja, och titta då inte på Jägersjoloppet, för det kan ju en blind se att den satt fast och puttar ledaren över mål. Kolla på Bjerkeloppet, då Adrian säger efteråt till mig att jag körde som en riktig pajas. Sen skulle han flyga Ethiopian Airlines från Oslo till Solvalla. För det var Green Crown-uttagningarna. Han var noga med att det var Ethiopian Airlines. Tyckte han var lite kul att det är mellanlanda i Oslo. För då, allt blev fel för Here's Johnny Sox. Och han får backa och det är vida spår. Och den går hysteriskt bra. Så att den lägger vi nog med, så att säga. V75 avdelning 5. Här känner jag inte för många, men jag kände ändå så pass mycket för att Frank Godiva någonstans är bästa hästen.
Den vinner ju ofta i alla fall, men nu har den ju en ganska dålig proposition, eller inte propositionen, men spåret.
Ja, det kan jag också se.
Ja.
Men hur rankar du loppet om vi vänder på frågeställningen?
Nummer 6, Henrik Will, känner jag ju stenhårt för. Jag tycker den är absolut en av de bästa fyrhållningarna i Danmark. Kanske den som jag känner för mest i den kullen.
En dansk kulletta.
Hoppar jag i stort sett. Den hoppar ju i spetsen i derbyt in på, eller 300 kvar. Sen vann han ju derbyrevanschen i Aalborg gången efter då. Och så var den treare, men det är danska sprintermästaren i Aalborg. Så då hade han spår 7. Det är ungefär samma läge nu och då hamnar han lite långt bak. Och den där, vad heter han nu igen? Västergårds häst.
En dansk blåbård.
Nej, det är den amerikanare. Det var den, han har ju visat upp den Västergård också. Ja. I can't. Vad heter den nu igen?
Ja, den
I can't lose, heter den. Nej.
Något sånt.
Ja.
Vi förstår vart du är på väg. Det här är en klar första häst för dig.
Ja, alltså jag gillar ju hästen och jag vet att den, att Kanecke säger att den är långt ifrån färdigutvecklad. Den har mycket, mycket kvar i kroppen. Och det är ju... jag gillar det snacket. Och jag såg hur den finnen såg ut senast.
Det var väl Kens, alltså han är väl hovslagare, Hans Henning Kristoffersen.
Ja, det tror jag.
Jobbat länge i travsfären, så han har ju full koll på det. Man har ju även den här Alonso, heter den det? Han har ju en till, bra häst. I alla fall, okej, så du kommer du våga spika, Sören?
Ja, det beror på hur sträckfördelningen blir, men det är fullt tänkbart att jag gör det.
Skiter du inte lite i det egentligen?
Jo, det gör jag. Har jag en idé så täckte jag inte på sträckorna egentligen.
Ja, och den kommer inte landa på 80 direkt.
Nej, det är nog ingen risk.
Nej.
Det är inte säkert att den är spelfavorit heller.
Nej. Just nu sträckar på 16% ska vi säga. Ja. Det är inte omsatt några miljarder.
Men kanske närmar sig 20, men det tål vi ju gott och väl.
Favorit på sträckan just nu, vad det nu säger, det är två Danau Degliday. Varför ska den vara bra, Erik?
Ja, det kan man ju fråga upp säga. Den gör väl första starten i regi Colgjini här och kommer från Alessandro Gocciadoro. Jag tycker att den är ju otroligt svårbedömd att sätta in i form och i fältet och hur den kommer leverera. Jag bara får någon sån här känsla att jag tror inte att det är jättelätt att ta en häst från regi Gocciadoro och förbättra. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att han
ja, absolut att vi liksom, förstår.
De är sådär jättebra och ibland inte bra. Men det känns som att han är den som kan få ut det han kan få. Lite Timo Nurmos är ju också känd för att det inte är lätt att förbättra hästar ifrån honom. Jag får lite den känslan. Så det är ju ingenting jag är intresserad av att gå på i det här loppet till den här procenten. Jag, precis som Sören, Henrik Will, absolut. Jag var väldigt imponerad av insatsen där när den vann på, det var ju ett V75-försök som de hade klämt in på V86 på Vaggeryd i somras. Gick ju en otrolig repa då i spåren och man såg verkligen att
det är klass i hästen, det är det du vill säga.
Ja, det känns ju snabb, stark, speedig, kan öppna allting. Men också en häst som är intressant här, det är ju nummer 7, Combat Fighter. Nu var den ju blek senast och den var sjuk och har varit sjuk och fått stått över lite. Men Anders Svanstedt som också håller till här på Bjertorp, jag ringde upp honom när jag skulle vara med här för att kolla läget. Och han sa ju att det är svårbedömd form och att det har inte varit helt optimala banor, så han har liksom inte kunnat vässa ihjäl sig. Men den känns jäkligt bra. Den är otroligt startsnabb. Jag tror att den tar hand om ledningen och släpper till kanske 6 Henrik Will. Och då tycker jag att det skulle kunna vara ett kul lås där, eftersom ingen av dem är favorita.
Oerhört ambitiöst att du ringer en person innan du är med i det här. Det är ju det mest ambitiösa som har hänt i poddens 264 långa avsnitthistoria.
Anders är väldigt tacksam. Anders är alltid tacksam att ringa. Han svarar alltid.
Det är en toppgubb generellt. Det här kommer ju spreta, det här försöket.
Ja, det gör det absolut.
För det finns ju de som alltid sträckar Adrian Collini, de som tar med Örjan Kihlström som kör en häst som heter Kim BR, nummer 4. Vi har det danska spåret, vi har Combat Fighter, vi har Nimchik med en 7-årig fas fotohäst som fick spår 8 och det är 1600. Men de kan ju läsa i Tyskland och vet ju vad som krävs för att starta. Så att, och så Frankie Godiva där, som det kan bli rätt för. Men absolut, vi behöver vända blad, så vi behöver gå till V75.
Det Berron har ju gått väldigt starkt också i Norge på slutet.
Ja, men den har gått direkt svagt innan dess i 72 starter.
Ja.
Eller förstår du lite vad jag menar? Den går från 25 gånger till 2,20, alltså den har varit med lite.
Jag har inte sett att den har varit svag någon gång, men det får stå för din värdering. Men den är speedy och i fin form för dagen. Det brukar räcka länge för mig. I alla fall om jag ska ta en streck till.
Det kan jag också läsa. Ja, men just att den kommer med 3 raka kommer få folk att tro att den är lite bättre. Den är ju antagligen inte under sitt livs starkaste utvecklingsperiod. Som 7 år och 12 månader gammal.
Utvecklingen är nog klar. Men sen gäller det att förvalta det där den har nu. Där den har lärt sig helt enkelt om travet.
Vi går till V75. Har du en till?
Farfar Streams i så fall.
Det kommer nämnas på många håll i alla fall att 8 Purple Rain var 2 bakom Mr. F. Dag.
Just precis. Rekord, i rekordmile i Hamburg där. Hamburg i rekordmile var det.
Precis. Det kommer nog vara en sån här grej som det kommer nämnas. Sen är jag lite allergisk alltid mot 2 bakom.
Helt rätt.
Alla skulle vara 2 bakom mitt ett tag. Men det säger ju någonting i alla fall.
Mm. Ja. Vi går till V75 avdelning 6. Det här är ett storlopp och det här är ett, som jag ser det, fantastiskt lopp att spela på om man spelar på travhästar. För här kan man försöka såga av grenen som Sangria Pellini kommer sitta på. Den kommer blomma, det kommer vara äpplen och körsbärsblommor och fan och hans moster. Den kommer antagligen bli favorit. Den häst vi har sett på svensk mark, den är segervan. Vi kan Mikael Nimeshuk och allt det här. Men väljer man inte den vägen så vet jag inte vilken väg man väljer. Det, min första känsla när jag såg det loppet var att de på start är rätt svaga.
Inte Be Bright Zone, den är ju jättebra.
Är det ens bra?
Ja, okay. Den var dödens där när han vann på Eskilstuna. Den var strålande bra helt enkelt. Så att den, jag tror inte André alls är med dig när du säger att de är svaga de på start. Han är nog helt nöjd, jättenöjd med sin häst.
Du är ju kronisk hatare av treåringar mot äldre. På
ja, absolut, absolut, absolut. Det är, säger jag ju att man ska inte spika dem helst inte i alla fall.
Nej, men ska man ens... Jag gick hårt på det så här i lördags. Mirasol, treårig,
ja, du, ja, jättebra.
Mot hingstar av Wallacker.
Ja, ja, ja. Då är du, då Jollywood, är du farligt.
Och nu var den lite vass och sådär, absolut. Men Jollywood också, med. Grabb. Ett år äldre, lite hårdare. Det står och skiljer sista 50. Ja, då det var Sören Englund keps på det där loppet.
Yeah.
Okej, okay. Be Bright as soon,
jag tackar, jag tackar för den. Det snacket. Ja, jag säger att André har bra hästar här. Japir och Queen är inte så tokig heller. Om vi nu ska gardera Sangria Pellini. Eller vad?
Ja, det är det jag frågar dig.
Ja, det ska vi nog. För det är våldstart här också andra gången i livet. Det kan vara lite lurigt. Men det är en jättefinast Sangria Pellini. Gillar man ju som typ något alldeles ruskigt. Mycket, mycket starkast.
Det låter ju på dig som en på väg upp i stoeliten.
Det är den, absolut.
Är det?
Ja, det är den klassen i den.
Oj,
ja.
Då tittar vi på olika hästar.
Ja, det gör vi. Du var ju på... Jag räknar med att du var i Berlin när han vann det där amatörloppet där från sjätte utvändigt och en mycket stark slutvarv.
Ja.
Jag har tittat på det flera gånger i lopparkivet och det är en fantastiskt bra prestation.
Ska man komma ihåg vad som händer på travbanan så kan man inte gå på det.
Nej, just det.
Jag kan väl säga så. Ja, men vi kan ju hästen, men det blir ju, du nämnde ju själv, två Be Bright as Soon, tio Shapiro Queen. Hur ska vi lägga upp loppet, Sören? Är du för spik på Sangria? Eller är det många, eller är det en bra grupp?
Alltså jag kommer ju att köra den vanliga taktiken att jag kör den US, Sangria Pellini, och tar i stort sett alla på garderingslappen. Det är ju ett väldigt lätt svar för mig när jag liksom inte kan reda ut de andra ordentligt. Jag tycker även att det var kul, nummer 9 är ju Rista, den har ju sina toppar faktiskt. Den dyker upp i ny regi nu, det är ju alltid lite kul när de väljer ett sånt här kartlopp. De vet ju naturligtvis att det kommer att bli ganska hårt i V75.
De har ju siktat mot det här loppet.
Ja.
Det var faktiskt att det var snack om att den skulle vara aktuell för att åka ner till Frankrike.
Mm.
Med Corantz andra hästar. Men så hittade de det här loppet, tänkte vi får igång den lite i början, så i snacket. Men där är det lite samma. Nu är ju Marcus Schön jätteduktig och en av mina bästa kompisar, kan jag säga.
Han har väl varit här och suttit som på läktaren till det här snacket.
Han har sett podden
live. Ja, det har han faktiskt gjort.
Men Erik nämnde här att ta en häst från Gucciador, och det är nog lite samma stämpel om det kommer från Daniel Meiersten. Det kan vara en man brukar säga det ibland när man köper en häst som inte alls är lika bra som den var i tidigare regi, att de glömde skicka med motorn.
Ja.
Att man liksom får en
kaross. På sätt och vis.
Så det ska man lägga till. Du hade också, förra veckan så pratade du så mycket om att den här hästen var halvsyskon med Jane Hall som var så fantastiskt bra.
Absolut.
Nu är Jane Hall med och då har du inte ens nämnt henne.
Nej, men jag tycker det är en hård uppgift för henne här. Och den har ju också ett lite lurigt spår i 20 volten där. Så att, nej, jag vill inte ha dem här på, jag vill inte ha dem i det läget i loppet. Jag vill ha den där framme någonstans så jag vet att han får ett av de tre första eller två första tätparerna helt enkelt. Då, där vill jag ha Jane Hall.
Nu har vi nämnt 7 av 15 hästar, Erik. Nu får du fylla på med resten.
Ja.
Det, sist jag var med så kom jag ihåg att jag tyckte alltid att när Sören började prata så nämnde han exakt de hästarna som jag har suttit. Så jag nästan sitter sådär, nämn inte den. Så jag själv har någonting att komma med. Men det är väl bara positivt att vi tänker lika. Men Jag har varit väldigt imponerad av två Be Brighter Zone. Jag har spelat den i princip varenda start. Inte med jättestor framgång då, med tanke på resultatraden. Men den har en väldigt, väldigt kapacitet. Det är precis som Andreas säger ju, att det är skyhög galopprisk. Och att spår två är sämsta möjliga som den kan ha i volt. Och det får man ju ta med sig givetvis. Men felfri, så då tror jag inte att de hinner i kapp den här hästen bakifrån. Skulle den galoppera bort sig, ja, då är det väl 6 Corona Park gissningsvis som tar hand om ledningen. Den galopperade ju senast där, men den tappade faktiskt en sko och blev rullig och galopperade av den anledningen. Hade vunnit loppet annars. Det var ju ett billigt lopp, men det var ändå liksom ett bra intryck innan galoppen. Jag vet inte, 8 Sangria Pellini, precis som du säger där, det är väl egentligen bästa hästen, men ja, jag vet inte. Nimchik från Sport 2 i volt, det är väl inte jättevanligt. Hästen aldrig varit i svensk volt, vad jag tror i alla fall.
Nej, men det har den inte. Jag har kollat det väldigt noga. Det är så.
Ja. Marcus Schön, som ni sa, plockar ut Jurista. Det är väl hans första start som tränare på V75. Det är klart att han tar ju inte ut en häst om han inte känner det i bra skick när han gör V75-debut som tränare. Så det lär väl vara...
Capuchin Danvern var med i BC-finalen för 3-åringar. Det är på V7. Så han har varit med i hetluften tidigare, Schön.
Ja.
Ska vi slakta Bicana Wine helt? Vi snackar om en kultopp som har liksom årgångsfinaler i raden. Förvisso bakpå på 20 tillägg.
Ja,
men det är ju lite bättre nu när alla behöver gå med skor.
Ja,
det är ju lättare att komma ikapp liksom.
Kanske är det så.
Jag gillar den där.
Ja, det gör jag också. Men jag tycker att den har en väldigt svårt läge den här gången. Så att jag kommer inte vara het på den i spelet. Det kommer jag inte att vara. Plånboken får nog vila helt enkelt.
Det känns inte som att det är någon toppform där kanske, och så blir den väl bortlottad på läget. Så att, ja, jag är inte heller speciellt intresserad av den i det här loppet, för att säga. 12 Rosemary Tile skulle väl kunna vara en häst som, om man vill ha ytterligare ett streck, eftersom vi nästan har nämnt hela fältet. Så.
Precis.
Vi går till V75 avdelning 7. Smålands granslopp. Even Steven tror jag vinner det här loppet. Vad tror Erik Flygare om detta?
Alltså det här loppet tyckte jag var väldigt svårt när jag slog upp startlistorna. Jag har vridit och vänt på det, och jag tycker att det är svårt att bena ut framförallt spetsstriden. Det är inte så att det kryllar av startraketer direkt. Jag tror att 8 Dominic Vibb är så snabb ut så att den skulle kunna spetsa initialt. Och då är ju frågan där, vem är först fram att överta? Krebas är ju alltid offensiv och uppåt på 3 skärben, som man är noga med att man ska uttala.
Ja, just
inte,
precis.
Inte gerben. Men jag vet inte, Collini, släpper han till den? Det är kanske inte den ryggen han vill ha. Jag tycker att det är ett svårt lopp, med tanke på att jag tycker att inledningen av loppet kommer vara väldigt svår att bena ut hur det går till. Kanske är det så enkelt att Versace Face bara glider fram och så får överta, och då är den väl gynnad av distans och så vidare. Så att det kanske ändå är den som jag håller som en första häst, som jag måste säga ändå.
Sören flexar lite med sin post-it-lapp, det såg inte du, där han har skrivit ner de 3 säkra vinnarna. Det är liksom ett litet tecken på att nu kommer Englund liksom. Det är all in på pokerspråk, för här har han vägen klar för sig. Motivera, Sören.
Jag motiverar med att jag tror mest på nummer 12, Gaylord Am, och det beror på att han var så otroligt bra bakom High on Pepper senast.
Den är 2 bakom den, och High on Pepper såg vi ju i lördags hur vansinnigt bra den var. Var det Harper Hanoffers vinnaren 2024 vi såg där? Det är jag ganska säker på. Jag har redan skrivit in det i mitt block, så jag inte ska glömma den.
När tar du fram det blocket?
Ja, det ligger alltid framme. Det är det jag skriver i, vilket nummer vi har på den här med podden till exempel.
Skulle man ju vilja läsa. Du kör alltså rakt ut på den som första häst?
Ja, mer eller mindre. Det är klart att jag är väldigt imponerad av Even Steven också. Men det är skor runt om nu. Det är ju inte det där som...
Flemmings hästar går ju inte som bäst på den balansen.
För han tyckte själv att den fick ytterligare växlar när han drog skorna när han kom hem från träning i Frankrike ett halvår. Så drog han skorna och tyckte att han var bättre. Att han hela tiden visade uppåt formen, jag tror inte han tänker så just idag.
när han är tvungen att köra med skor. Så den är nog med på lasset bara.
Alltså jag köper ju snacket. Samtidigt har han tjänat 1,1 miljoner med skor på.
Ja, jättebra. Ja,
så precis, jävla kattskit är ju inte det.
Nej, det är det inte. Det är det inte. Men man har alltid mött det man har klarat
ja,
av. Då.
Ja, och du säger vad du tycker och tänker och vet. Så att,
jag kan säga direkt att han har inte mött Gaylord Am i den formen som den antagligen är på lördag.
Har vi någonting vettigt att säga om lopp nummer 12?
Oj. Vad blir det nu?
Nej, jag är tyst. Så det märker ni själv.
Strykning på nummer 2. Eva Kantgar.
Ja. Ellen och Marta Diablo kommer dra mycket spel. Men det är ingen som man känner jättemycket för. Du såg ju Foxtrade Pine senast, hörde. Där var du... Du tittar noga på den, så kan jag säga.
Ja, precis. Nu får vi se när den får i rätta formen i Sverige också. Det har vi ju inte sett riktigt än, att den har existerat, den riktiga formen. Men jag tror att den är rätt så tätt på det här. Här tror jag är ganska säker på att jag vet hur loppet kommer att gå. Alltså hur det kommer att se ut i loppet.
Badkaret?
Ja, absolut. Nummer 4, Isle, den är ju makalös startsnabb. Jag tror inte det finns många startsnabbare hästar i den här klassen i alla fall. Mm.
Det finns ingen snabbare häst än henne.
Sveriges startsnabbaste häst?
Nej, alltså den här klassen.
Ja, treåriga
stor.
Mycket, mycket, mycket startsnabb. Fick du ut något av Anders på den, Erik?
Ja, men det var väl inte starten senast där, så sa han väl, han var väldigt tydlig med att visar inte hästen något idag, då det här är sista chansen den får i princip. Det var liksom, där var han stenhård. Mm. Och den gjorde väl bästa insatsen också på väldigt länge, även om det inte slog gnister ändå, så var det ju ett klart fall framåt. Och precis som du säger så har han ju startsnabbheten, så att det är väl i alla fall att kurvan pekar åt rätt håll där. Annars så den första som jag tänker är väl Marta Diablo som vann senast.
Det var bra senast. Ja,
det var ju det. Så att inte helt lätt att bena ut, men det är nog den hästen som jag ändå ser med högst segerchans i loppet.
Mm. Du har gått igenom samtliga 12 lopp, Erik. Dina nycklar för V75:an, hur ser de ut?
Jo, men jag tycker väl då att en kul spik, Stole Show, kul och kul. Men 30% så tycker jag att det är vettigt att ta ställning där. Jag tror ju på scenariot som jag sa där, att Ultron Face till spets och sen släpper till Stole Show. Och då tror jag att man är hemma. Så det blir min spik i omgången. Och sen så tycker jag då att omgångens roligaste lås i V75-5. 6 Henrik Will och 7 Combat Fighter. Spets och ryggledaren på Åby. Det brukar man komma rätt så långt på kort distans.
Instämmer. Sören, dina 3 bästa spel. Här ska vi liksom utmana bankerna.
Ja, du ska säga dem omedelbart.
Det tycker jag.
Ja. Jag säger nummer i lopp 3, Faxering där.
Kastrerades innan... Nej, förlåt. Halsopererades innan senaste starten.
Okay.
Så den kommer i andra halsopererade. Den hade tydligen varit väldigt fin i den starten.
Andra andningen på Faxärling i lopp 3.
Exakt. Och så den här Henrik vill jag ju nämna också. Den tror jag mycket på.
V75 avdelning 5, häst nummer 6, Henrik Will. Och...
Ja. Och nummer i lopp 11 kör jag med den jag har pratat upp, Gaylord Am där.
Jag kan ju tillägga att jag hade 10,7 2000 meter på den när den gick i sin kungapokal, så jag har följt den varenda minut sedan dess.
3,5 år sedan klockningen skeddes.
10,7 2000 meter, ja, det var ruskigt bra.
Vi skulle säga också att Björn Goop är ju avstängd, men han är ju ändå i Frankrike och kör sammotör på söndag. Du, det här var ett riktigt bra avsnitt.
Ja, det var det absolut.
Satan vad vi har bråkat och stött och blött. Loppen är spel... Vänliga skulle jag vilja säga. 12 miljoner i lördags på Solvalla. Det är ju skokrav, lite tuffa förutsättningar. Det är ju kul. Vi tackar så mycket till Erik Flygare som gjorde oss den äran.
Jättetack, kul att vara med.
Så hörs vi och syns. Om inte annat, jag och Sören ska nu gå upp och bevittna lite lunchrav. Men alltså V75 på Åby den 9 december. Har ni lyssnat hela den här vägen och inte vet att vi finns på atg.se/obetravet, där Travköt gör ett system baserat på snacket, så vet ni nu att ni får gärna vara med och köpa en andel alltså. Vi hörs, ta hand om er, hej då!